P1, Sveriges Radio.
Det här är Studio 1, måndag.
Den omstridda informationsplikten börjar gälla idag.
Kritiker varnar för ett angiverisamhälle, men regeringen menar att lagen behövs.
Sexbrott på överfulla fängelser när de intagna tvingas dela cell.
Kriminalvården kan inte garantera de intagnas säkerhet.
Och hemvärnet snabbutbilda.
Man är intresserad av att göra någonting, gör skillnad för samhället. Omvärldsläget är ju många tar upp och sådär. Men så här renodlade möpar och så här, de har ju inte.
Det blir reportage om snabbspår för de som saknar militär utbildning.
Och i nästa timme om juristprogrammet som fortsätter att vara Sveriges populäraste utbildning.
Men samtidigt som tusentals söker sig dit så tar artificiell intelligens över allt fler arbetsuppgifter.
En värmebölja drar in över landet och många är ju sugna på att ta sig ett dopp, kanske till och med ett nakendopp.
Men vad är det egentligen som gäller om man vill kasta av sig kläderna i det fria? Det ska jag ta reda på.
Allt det hör ni i Studio 1 med Ylva Lilja och Susanne Westergren i studion. Välkomna att lyssna.
Den omstridda lagen om informationsplikt börjar gälla idag. Sex myndigheter blir nu skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att tro att någon saknar rätt att vistas i Sverige.
Kritiker varnar för ett angiverisamhälle medan regeringen menar att lagen behövs för att fler ska lämna landet. Vi ska strax få höra migrationsminister Johan Forssell. Men först Disa Torsvad, du är förtroendevald på Akademikerförbundet SSR och arbetar på Försäkringskassan. Välkommen till Studio 1.
Tack så jättemycket.
Lisa, du är kritisk till den här nya lagen. Varför då?
Ja, det är jag absolut. Och anledningen är ju att jag som förtroendevald och även medarbetare då på Försäkringskassan, vi ser inte att den här lagförslaget kommer fungera så som det är utformat, utan vi ser ju snarare att det kommer försvåra vårt arbete som medarbetare och försvåra vårt grunduppdrag, alltså att utreda rätten till ersättning. Det finns två väldigt, väldigt tydliga exempel på detta när vi utreder ersättning. Ett exempel är då om du som förälder har barn med någon som är papperslös och så blir du sjuk under din föräldraledighet. Då behöver du ju skriva med i ansökan, vem tar hand om barnet när du är sjuk? Då kan du inte skriva den papperslösa, för att då behöver vi ju ange den personen. Där ser vi att det finns en risk för att man inte kommer söka ersättning. Och det här skuggsamhället då som vi pratar om, ser vi en risk för att människor med även uppehållstillstånd och medborgarskap också kommer att bli en del av. Ett annat exempel, det är ju att vi sitter ju ofta i samtal med vården eller socialtjänst eller andra aktörer som har fått undantag på den här lagen. Men vi måste ange, och det gör ju att våra samtal som tidigare har varit väldigt öppna och väldigt ärliga för att kunna få ut så mycket information som möjligt inte kommer kunna vara det, eller riskerar att inte vara det, för att socialtjänst eller vård inte kommer våga prata med oss ordentligt, för att den sidoinformation som de lämnar och inte behöver anmäla eller ange, det måste vi göra.
Men du Disa, du som jobbar på Försäkringskassan, hur har ni pratat på ert jobb om hur ni ska hantera det här nu?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är såklart att vi har pratat väldigt mycket och vi har pratat mycket om hur vi ska göra. Nu är vi en väldigt stor myndighet, så att vi har ju så kallade anvisningar, så att vi får ju ut till oss att när någonting ändras, tänk på det här. För att vi är statstjänstemän, vi ska ha en rättssäkerhet och då ska det ju inte spela någon roll vem du får. Problemet med det här är ju att det är upp till enskilda statstjänstemannen att på ett antagande, det ska ju vara när du har anledning att anta att någon vistas i landet och inte har rätt att göra det. Men det är ju väldigt svårt att skriva ner på ett papper när man har anledning att anta. Så att det kommer ju bli upp till enskilda individen.
Varför är det svårt?
Det blir ju väldigt, väldigt svårt, för att om jag kanske tror att jag har anledning att anta att du inte har rätt att vistas här, om du säger till mig att nej, men jag är papperslös. Ja, det är väldigt tydligt. Men vart går gränsen? Har jag anledning att anta att din partner inte har rätt att stanna i landet för att du berättar att du har en partner men jag ser det inte i våra system? Eller är det om du talar om för mig att nej, men jag har vänner, jag är orolig för dem? För det här handlar ju inte bara om informationen i ärendet för den som vi utreder, utan det kan även vara personer runt omkring dig i och med att det är sidoinformation.
Regeringen har ju undantagit skola, vård och socialtjänst, precis som du var inne på tidigare, inte er myndighet. Hur ser du på att ni ska kunna hantera den gränsdragningen och hur ser du på gränsdragningen i sig?
Det är klart att många jublade när det blev många undantag, men vi ser ju problematiken i det, för att det här... Jag tycker att det är lite skenheligt. Jag menar, om vi nu, vi kan använda Skatteverket som exempel där också. Vården är undantagen, men om ett barn föds så måste barnmorskorna anmäla det till Skatteverket. Då får de det på en gång och de måste anmäla. Så att det blir ju som att barnmorskorna anmäler det. Det går bara till en annan instans.
Disa Torsvad, förtroendevald på Akademikerförbundet SSR, arbetar på Försäkringskassan. Tack till dig. Vi vänder oss nu till Johan Forssell, moderat och migrationsminister. Att den här lagen riskerar att skapa ett angiverisamhälle. Vad tänker du om det?
Ja, god eftermiddag. Nej, men jag tycker väl att det är väl ett tecken på de hiskeliga överdrifter som har varit i den här diskussionen, med också rena felaktigheter som fortsätter att beskrivas. Jag skulle nog vilja ta det här till grundfrågan. Alltså här handlar det om personer som helt enkelt inte har rätt att vara i Sverige. De är inte flyktingar. Man har kommit till Sverige, man har fått avslag av både myndigheter och domstolar, och då är det klart att då har man ju ett eget ansvar att faktiskt följa den lagstiftningen och helt enkelt återvända hem. Och det är också en förutsättning för att vi ska kunna lyckas med integration av någon som faktiskt har asylskäl. Men här är det då personer som helt enkelt inte vill återvända hem, och då tror jag att många håller med mig om att det blir liksom märkligt när då kollegor på polisen eller på Migrationsverket inte kan göra sitt jobb därför att det saknas information, och sen sitter kanske då ja, men till exempel Försäkringskassan eller någon annan myndighet på precis den informationen. Då jobbar ju inte myndigheterna åt samma håll, och priset för det är ju att vi idag har ett skuggsamhälle på kanske upp mot 100 000 människor som helt enkelt är i Sverige, inte rätt att vara här. Och jag vill säga att det handlar inte bara om trovärdigheten till den reglerade invandringen, det handlar också om Sveriges säkerhet. Vi måste faktiskt veta vilka som befinner sig i landet, och vi vet att det också i den här gruppen kan finnas personer som begår brott eller som vill skada Sverige. Så att det är också viktigt att komma ihåg när man diskuterar den här frågan.
När du säger hiskeliga överdrifter, betyder det att du inte ser någon risk alls till det här, att det skulle kunna skapa ett angiverisamhälle?
Nej, jag tycker att den typen av vokabulär för ju tankarna till totalitära samhällen. Alltså här handlar det om personer som helt enkelt har fått avslag på sina asylansökningar av svenska myndigheter och av svenska domstolar. Jag tycker vi ska ha förtroende för våra domstolar för att de fattar kloka beslut. Och då har man ju en egen skyldighet att återvända hem. Här är personer då som kan göra det. Det föreligger inte verkställighetshinder, men de vill inte resa hem. Jag kan förstå det på ett personligt plan. Man har tagit sig till Sverige, men återigen, alla har ju faktiskt en skyldighet att följa svensk lagstiftning. Och det är också så här att ska man kunna ha en human migrationspolitik, då bygger det också på att det är ordning och reda i det. Och fram tills nu har vi då haft ett system där helt enkelt personer själva kunnat avgöra om de ska återvända hem eller inte. Och det skapar en social misär. Vi ser väldigt många barn i det här skuggsamhället. Vi ser personer som begår brott. Vi ser personer som blir utsatta för brott. Och sen blir det väldigt orättvist också mot alla de som faktiskt följer besluten och återvänder hem, när man ser att andra inte följer besluten och ändå kan vara kvar i landet. Så att en lång rad olika problem, och där är den här informationsplikten en viktig del i att faktiskt inte fortsätta bara sopa problemen under mattan utan åtgärda problemen.
Men du, Johan Forssell, migrationsminister, det är ju tydligt och klart vad ni vill i tidigare regeringen med den här lagen om informationsplikt, att de som inte har rätt att vara i Sverige, de ska lämna landet. Men det vi också hör här är ju Disa Torsvad till exempel, som arbetar på Försäkringskassan, som tycker att det här, att det finns en problematik i det här. Och var går gränsen, som hennes fråga var? Vad kan du säga till henne om att hon ska nu arbeta med det här som inte verkar vara helt tydligt?
Jag tycker att det är tydligt. Och vi har ju förtydligat i lagstiftningen också. Så att, ja, där, den är ju... Den kan jag rekommendera där, och vi har ju också undantagit några myndigheter då, tidigare, och sen har vi också lyssnat på invändningar från till exempel lagrådet och så. Och man ska komma ihåg en sak också, det är att den här typen av informationsplikt, det finns ju i många andra europeiska länder. Vad som skiljer Sverige, det är möjligen att här är problemen större än i många andra länder, därför att man helt enkelt inte har tagit tag i de här frågorna tidigare. Men priset för det har blivit väldigt högt. Jag menar, det finns liksom ingenting humant i det här skuggsamhället överhuvudtaget. Det bästa för alla det är ju att har man asylskäl, då ska man få snabba beslut i en integration. Har man inte det, då måste man faktiskt återvända hem. Och återigen, här kan det då vara information om till exempel ett telefonnummer eller någonting annat som då en myndighet har och som då inte kollegorna på en annan myndighet får ta del av, vilket gör att de inte kan göra sitt jobb. Det blir ju väldigt ineffektivt, och det är ju det den här informationsplikten syftar till att då förändra.
Du pratar ju om skuggsamhälle, och det gör ju även kritikerna till den här lagen om informationsplikt. Finns det risk för något kontraproduktivt här? Barnrättsorganisationer till exempel lyfter ju risken att familjer nu då kommer undvika kontakt med myndigheterna, och då blir skuggsamhället ännu större. Hur kan man göra med den risken?
Ja, men då tycker jag man ska vända på det och säga att om det då hade varit så att den här gamla ordningen, att den hade löst problemen och upprätthållit en reglerad invandring, varför ser vi då i skuggsamhället idag på upp mot 100 000 människor? Det finns skattningar som säger att det är ännu större. Så att vi har ju så att säga prövat den modellen, och det har ju inte gått särskilt bra. Utan här handlar det om att få myndigheter att dra åt alla åt samma håll.
Men ser du ingen risk att det kan bli större skuggsamhället när människor då håller sig undan och håller sig bort från myndigheter för att de är rädda för den här nya lagen som träder i kraft idag?
Nej, som sagt, jag tror inte det. Och vi ska komma ihåg att här handlar det om personer som inte har rätt att vara i Sverige. De har faktiskt ett utvisningsbeslut som de väljer själva att inte följa, trots att de kan återvända hem. Det föreligger inga verkställighetshinder, och de är inte flyktingar. Det är viktigt att komma ihåg det ändå. Så jag skulle nog vilja vända på den steken. Och det är klart att är det så att det då finns information på en myndighet som en annan myndighet behöver för att kunna göra sitt jobb, för att kunna upprätthålla demokratiskt fattade beslut av Sveriges riksdag, trovärdigheten för en reglerad migrationspolitik, då menar jag att det blir orimligt när den informationen inte kan delas.
Tack så mycket, Johan Forssell, moderat och migrationsminister.
Grova sexualbrott sker på överfulla fängelser där de intagna blir inlåsta i samma cell. Det här visar en granskning som publicerats i tidningen Arbetet.
Sedan 2018 är det platsbrist på landets fängelser, och därför måste fångarna dela cell med varandra. Salomon Rogberg, du är reporter på Seko-tidningen och har gjort den här granskningen tillsammans med Sebastian G. Danielsson. Den publicerades i tidningen Arbetet. Vad fick er att granska det här?
Men det var ju som du nämnde att de överfulla fängelserna. 2018 började kriminalvården att placera intagna två och två i samma cell. Och sedan dess så har allt fler fått en sån placering där man delar cell med en annan intagen. Och jag och min kollega ville då undersöka konsekvenserna av delad cell när man blir inlåst i upp till 14 timmar om dagen och om det sker sexuella övergrepp i cellerna.
Mm. Och vilka berättelser är det som har kommit fram? Alltså vad är det ni har fått ta del av?
Jo, men granskningen bygger på kriminalvårdens egna incidentrapporter och även polisanmälningar, förundersökningar, domar och JO-anmälningar som intagna har gjort från fängelser och häkten mellan 2018 och 2026. Och vi har intervjuat kriminalvårdare, fackliga företrädare och även tidigare intagna. Och granskningen visar då att misstänkta sexuella övergrepp mellan intagna är betydligt vanligare än vad som tidigare var känt, att det sker återkommande sexuella övergrepp och ofredande i cellerna. Och både personal och tidigare intagna bedömer att mörkertalet är stort. Till exempel så har vi hittat ett fall på Kumla anstalten från 2024 som handlade om en intagen som i ett brev beskrev hur han våldtog sin cellkamrat varje morgon. Och de misstänkta övergreppen upptäcktes först när personalen hittade brevet i cellen. Och då upprättade kriminalvården en polisanmälan om misstänkt våldtäkt. Då.
Ville de intagna berätta om det här för er? Var det enkelt att få folk att prata?
Vi har intervjuat två före detta intagna som har beskrivit att de själva inte har varit med om att de har blivit utsatta. Men de beskrev en oerhörd stark tystnadskultur på fängelser och där man inte vänder sig till personalen om man har blivit utsatt. Och där man, för om man gör det så riskerar man att bli stämplad som golare och då kan en situation bli ännu värre. Både med cellkamraten eller på avdelningarna och på andra fängelser.
Och vad vittnar de som jobbar inom kriminalvården? Vad säger de?
Ja, men flera kriminalvårdare som jag pratar med, de bekräftar ju att det sker. Men att, och att de ofta misstänker att något har hänt, men att man saknar bevis. Eftersom övergreppen sker ju bakom stängda celldörrar utan vittnen eller kameror. Det här sker ju när man är inlåst helt enkelt i upp till 14 timmar. Så de beskriver ju att det finns fall där det funnits väldigt starka indikationer på att det har hänt. Men att det på brist på bevis har det svårt att agera på det.
Salomon Rogberg säger det, reporter på Seko-tidningen, med också Maria Lindström, ställföreträdande säkerhetsdirektör på Kriminalvården. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Ja, sen 2018 så är Sveriges anstalter överfulla och majoriteten av de intagna delar cell. Och vi hör här att det kan leda till våldtäkt, hot och våld. Hur kan det få ske?
Ja, först av allt så vill jag säga att kriminalvården ser ju naturligtvis väldigt allvarligt på det här och det som framkommer i granskningen. Det är en utmanande miljö som vi arbetar i och vi följer ju ständigt säkerhetsläget ur olika aspekter. Och det här är en allvarlig brottslighet som naturligtvis inte ska få ske innanför murarna så att säga.
Vi hörde här Salomon Rogberg säga att mörkertalet förmodligen är stort. Har ni känt till att det har sett ut så här på fängelserna?
Nej, men naturligtvis är det så att den här typen av brottslighet som är belagd med skam och skuld även i samhället utanför även är det inne i våra miljöer och kanske än mer i den miljö som vi verkar i. Så att vi har känt till att det har funnits händelser och vi har också känt till att det finns ett mörkertal och försökt att arbeta med det. Men det är en svår miljö att få kunskap om den här typen av händelser.
På vilket sätt kan man arbeta med det?
Nej, men man kan ju naturligtvis arbeta med det genom att ha en så god relation som möjligt mellan medarbetare och intagna. Det är liksom lite det som hela arbetet bygger på. Och sen också att man har rätt förutsättningar. Och det är klart att i den miljön som vi verkar just nu med väldigt många fler intagna, precis som ni nämnde här, så blir det svårare. Det tror jag att alla kan förstå.
Ja, hur kan ni lösa det? Om man sitter inlåst med sin förövare och det är överfullt på anstalterna, vad gör ni då?
Nej, men det är ju inte så att någon sitter inlåst med en förövare och vi känner till det. Det är ju av största vikt att både intagna och medarbetare rapporterar både om misstankar och om förändringar i beteende. Så det är inte så att det behöver finnas något bevis, utan vi jobbar ju ständigt med att försöka omplacera för att minska risker av olika slag. Och är det så att det här kommer, alltså den här typen av misstankar eller brott kommer till personalens kännedom, så finns det ju tydligt reglerat hur man ska agera då för att hantera det. Så även om det är trångt och vi är utmanade, så går det naturligtvis att omplacera intagna, även om pusslet är lite svårare nu än vad det var kanske innan 2018.
Mm. Har de redskap och utbildning också för det här personalen inom kriminalvården för att kunna hantera den här typen av situationer? Mm.
Det finns ju utbildning för att hantera olika typer av hot- och våldssituationer, både mellan intagna och intagna mot personal. Det finns ingen specifik utbildning när det gäller just sexuella övergrepp, utan det handlar ju om att vara ständigt vaken på olika typer av signaler bland de intagna för att kunna reagera och agera.
Vad kan det vara för signaler då? Hur ska man se det? Om det är något man känner skuld och skam kring, man vågar inte prata, man vill inte vara en golare. Hur ska personalen kunna se det där?
Nej, men det handlar ju om att försöka ha så goda relationer så att man ändå känner ett förtroende för personalen, och det gör man på många ställen. Men sen är det såklart att, precis som Salomon säger, så finns det en tystnadskultur bland intagna. Inte överallt och inte hela tiden, men på vissa ställen och i ganska stor utsträckning, vilket naturligtvis gör det mycket svårare.
Men den situationen som vi står i idag när det gäller överfulla fängelser och med den granskningen som visar den här problematiken, kan ni garantera de intagnas säkerhet som det ser ut just nu?
Alltså, jag använder ogärna ordet garantera när det gäller säkerhet. Vi har över 12 000 intagna i svenska anstalter och häkten, och många av de här personerna har ju olika typer av psykiatriska diagnoser och beteendeproblematik. Vi gör allt vi kan för att minska riskerna både för intagna och för personal. Men att använda ett ord som garantera, det tror jag är oklokt.
Varför?
Därför att vi har en sån utmanande högriskmiljö. Så vi jobbar ständigt med att minska riskerna och försöker hela tiden rikta våra insatser mot de högsta riskerna. Men det är såklart att det kan hända saker i den här kontexten. Mm.
Vi har också sökt Sveriges justitieminister, moderaten Gunnar Strömmer. Han kunde inte vara med i dagens program. Han skickar oss en skriftlig kommentar, och där säger han bland annat, citat, det pågår ett intensivt arbete för att möta behovet av nya anstaltsplatser. Till detta kommer avtalet med Estland som från och med augusti kommer att innebära en påtaglig avlastning av den svenska kriminalvården, slutcitat. Maria Lindström, ställföreträdande säkerhetsdirektör på kriminalvården. Kommer det hjälpa svenska anstalter, det här avtalet med Estland?
Ja, men naturligtvis är det så att mer platser gör situationen enklare. Så att vi är glada för alla typer av platstillskott, och precis som justitieministern säger så är det en kapacitetsökning som pågår både i form av byggnation, ombyggnationer, nybyggnationer, men också det här avtalet med våra kollegor i Estland.
Säger Maria Lindström, ställföreträdande säkerhetsdirektör på kriminalvården. Tack också till Salomon Rogberg, reporter på Seko-tidningen.
Producent idag för Studio 1, Marcus Elverbrandt. Tekniker heter Peter Berglund och sändningskoordinator Ebba Björk.
De senaste 30 åren har relativt få gjort värnplikten, som varit helt pausad mellan 2010 och 2017. Det har skapat problem för hemvärnet som rekryterar sina soldater från de som gjort värnplikt.
Och därför ger hemvärnet på flera platser i sommar en militär snabbkurs för de som saknar militär utbildning. Och vår reporter har varit med på en sån utbildning för 130 frivilliga soldater i Kosta i södra Småland.
Jag kommer börja med mitt tryckförband här. Lägger det uppe på. Därefter vill vi anlägga mer tryck på såret, och vi vill att det här ska sitta kvar.
Här vid Kosta övningsfält lär sergeant Astrid Johansson ut grundläggande sjukvård till 14 män och 2 kvinnor. Runt om i skogen smäller det från gevärsskott och handgranater när andra hemvärnsgrupper övar. Soldaterna här tränar på att stoppa blödningar, och en av de grönklädda är 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta.
Sätter jag första förband på en skada i armhålan på min kamrat här. Vad är det svåra med det här? Det svåra är att få det spänt. Samtidigt ska det sitta rätt också.
Han är en av flera hundra personer som i sommar går hemvärnets FMU, frivillig militärutbildning, som tar 5 veckor. Deltagarna lär sig grunderna i att vara soldat, och utbildningen är till för sådana som Oliver Nilsson som inte gjort värnplikt.
Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och ja, då fick jag inte göra det på grund av det.
Men du hade gärna velat göra lumpen?
Ja, det hade jag velat göra. Så att, tanken att engagera sig någon gång har alltid funnits. Men nu vad heter det, fick jag tillfälle att göra det.
Mm. Och vad jobbar du med i vanliga fall?
Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
29-årige Robert Billing jobbar som elektriker hemma i Hultsfred. Och när han var i sena tonåren fanns det ingen värnplikt att mönstra in till. För den var vilande mellan 2010 och 2017. Robert Billing säger att han länge velat göra det här.
Det här har ju varit ett intresse för mig sedan barnsbenen, ska man väl säga. Sen blev jag ju inte med i Försvarsmakten, men då kände jag att hemvärnet här verkar ju helt okej. Och då kan jag även kombinera det med att jobba.
Här har du fått ta ledigt för att gå utbildningen.
Ja, jag har faktiskt haft tjänstledigt till och med. Så jag har några semesterdagar efter här jag kan ta ut.
Och de som har tagit ledigt från sina jobb för att gå den här utbildningen får en ersättning motsvarande sjukpenninggrundande inkomst plus en premie på 7000 kronor. Men nu är sjukvårdspasset över och soldaterna ställer upp sig i två led på en grusväg. Det är en av sommarens hetaste dagar och alla bär på fullpackade ryggsäckar och ett vapen. Sergeant Astrid Johansson ger order om avmarsch till gruppen som ännu inte blivit drillad i marschering.
På enklaste sätt framåt.
Eftersom det bara är 5 veckor så har vi kanske inte varit jättestrikta med exercis som det heter. Vi har övat det men vi prioriterar annat eftersom du skulle kunna skjuta vapenhantering, vapenvård och allt sånt.
De går mot skjutbanan för att lära sig använda AK-4, det automatgevär som hemvärnet använder. Den här utbildningen är en komprimerad version av de första 8 veckorna av värnplikten. Och mycket handlar om att hantera vapen som de flesta här inte har erfarenhet av.
Tar jag ett vapen, går fram till kanten. Ut mot fältet. Patroner!
Patroner!
Vad sa du nu? Vilken ska vi trycka på för att få ut den?
Har ni överhandtaget?
Nej. Instruktören lär ut hantering av patroner, alltså ammunition, och de olika delarna av AK-4. För Robert Billing går det ganska lätt.
Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen eller halvautomatens, men det ska bli spännande.
Är du rädd för att liksom ni med så här kort utbildning kan bli liksom kanonmat i stort sett?
Nej, vi kommer ju hålla positioner och sånt. Men samtidigt får vi också tänka att vi är hemvärnet. Vi är inte första femman.
Slå femman överhandtaget.
Hemvärnet är en frivillig del av Försvarsmakten och består av runt 23 000 män och kvinnor som har civila jobb men som deltar i övningar upp till ett par veckor per år plus vidareutbildningar. Målet är att växa till 26 000 soldater till år 2030. Huvuduppgiften är att skydda bland annat skyddsobjekt i närområdet och övervaka geografiska områden. Den som vill bli hemvärnssoldat ska ha gjort värnplikten eller GMU, grundläggande militär utbildning. Och det funkade väl så länge som många gjorde värnplikten in på 1990-talet. Men de senaste 30 åren har få gjort lumpen. I år gör 8500 det. Och färre söker till hemvärnet. Så därför har man skapat det här snabbspåret för dem utan militärutbildning. Alexander Pontén är kompanichef.
Det är folk som har velat göra värnplikten, men har inte fått göra värnplikten. Att man gjorde något annat just vid det tillfället. Man kanske studerade eller hade skaffat familj. Kanske 20-30 år då. Sen har vi de som är 45-55 kanske, lite äldre spannet då. Jag träffade en av soldaterna här. Hon hade nu, barn har vuxit ut, kommit ut från hemmet. Så då tänkte hon, nu ska jag göra det här. Så det är de två stora kategorierna.
Men ni andra inom hemvärnet, ni har ju gjort värnplikt.
Ja.
Så kommer de här nu då som gör 5 veckor. Mm. Blir det ett A och ett B-lag?
Nej, det blir inte. Du har gjort värnplikten för 30 år sedan, säger vi. Då har du ju kunskaper som är 30 år gamla. De här människorna har ju en kunskap som är väldigt färsk just nu. Sen, de här har gjort 5 veckor och det måste man ha respekt för. De har en resa att göra vidare och det är där förbanden sen, hemvärnsförbanden som tar över nu, kommer ju få vidareutbilda dem.
Ja, hur lång tid tar det, tror du, för dem att komma i kapp?
Men inom 2-3 år så bör de upp i samma nivå som de övriga.
Förra sommaren hölls en utbildning på prov, bland annat efter ukrainsk förebild där försvaret har snabbkurser, och utvärderingen var positiv. I princip alla på utbildningen gick sedan med i hemvärnet, och de fungerar väl i sina hemvärnsförband enligt Alexander Pontén. Därför ges kurser i år på 6 platser i landet för flera hundra personer. Och motivationen är hög, menar han, även om det förekommit avhopp.
De har ju sökt frivilligt. Det är ju ingen som har tvingat dem. Så när du och jag gjorde ju värnplikten, blev ju pliktade in i det. De här har ju gått på en anställningsintervju då. Och det är ju så att någon här har ju lämnat för att de kanske hade en annan förväntansbild då. Men motivationen generellt är väldigt hög.
Pratar om det här med motivation då? Ett uttryck som fanns förr var stridisar.
Ja.
Är det stridisar som söker sig hit?
Nej, det är inte. Det finns säkert någon som tycker det är jätteintressant med just själva striden då. Folk som är intresserade, sen får inte gå till överdrift heller. Men den uppfattningen som när vi har frågat runt här, det är att man är intresserad av att göra någonting, göra skillnad med samhället, omvärldsläget, hur många tar upp och sådär. Men så här renodlade möpar och så här, de har inte.
Robert Billing från Hultsfred säger att han känner sig peppad och att den här utbildningen bara är början för honom.
Jag lär mig skjuta med en AK-4 och överleva i skogen. Det stannar typ där. Och efter det sen så kommer det vara vidareutbildningar, och så funkar hemvärnet. Du går vidareutbildning, kurser och grejer och allt. Och så det här är en bra spark in i hemvärnet.
Oliver Nilsson från Alvesta ser fram emot att få en roll i hemvärnet.
Hemvärnets syfte är ju att skydda lokalsamhället och viktiga skyddsobjekt. Så vi kommer ju vara kvar i närheten av den orten där våra förband är då.
Reporter på hemvärnsutbildningen Henrik Damberg.
En värmebölja drar in över landet och många är nog sugna på att ta sig ett dopp. Kanske till och med ett nakendopp.
Men vad gäller egentligen om man vill kasta kläderna ute i det fria? Det ska vi ta reda på nu, och vi har skickat ut vår reporter Elinor Levinsson till Ågesta naturistbad i Stockholm. Är du badsugen, Elinor?
Jo, men det är ganska varmt här i Stockholm idag, så att jag är ganska sugen på att hoppa i. Och det är en hel del här på badet som har tänkt samma sak, för att det bara kryllar med människor som ligger och solar och badar. Och den enda skillnaden skulle jag säga från ett vanligt bad eller ett bad där som inte är ett naturistbad är att alla är nakna. Och Ansa har jag med mig, du är en av dem som har tagit dig hit idag. Vad är det som är så härligt med att vara naken?
Alltså det är ju solen som värmer huden, det är vindens smekning på kroppen, det är det faktum att när jag hoppar i vattnet så kan jag lufttorka och känna mig varm på en gång och behöver inga jobbiga badkläder. Och så framförallt den fina stämningen och naturen här på Ågesta.
För Ågesta naturistbad är Stockholms enda officiella naturistbad. Vad innebär det?
Ja, det innebär att kommunen äger marken som är här, men själva badet sköts om väldigt fint av en naturistförening som heter EOS. Vilket gör att vi har rinnande vatten, vi har toaletter, vi har bastu flera gånger i veckan som vi kan nyttja. Det är väldigt organiserat och väldigt välskött.
Och om jag pratar ju här lite grann om att den enda skillnaden jag ser från ett vanligt bad är att alla är nakna. Men hur skulle du säga att det här skiljer sig från en annan badplats en bit bort här kanske?
Ja, alltså jag tror att om jag skulle gå till en vanlig badplats där man använder badkläder som vi kallar textilstrand. Jag tror att det skulle bli väldigt konstigt om jag gick fram och började prata med någon. Så är det inte på det här stället. Här är det... Vi är väldigt familjära på det här stället. Vi har, alltså när jag ska hit då är det på en fin dag, då är det både andra som hör av sig till mig och jag av sig till dem. Ja, ska du till Ågesta idag? Ja, man har vänner här helt enkelt. Vi är väldigt familjära här.
Men det är ju några regler som gäller på det här badet. Man får till exempel inte vara påklädd som jag är just nu. Varför finns den regeln?
Ja, det är ju för att undvika fluktare. Jag tror att det är väldigt viktigt så att det inte blir en någon sorts jippo Säpo eller ett zoo där folk ska komma och gapa åt oss som är nakna. För nakenhet är ju fortfarande ganska laddat för vissa människor. Så att det är jätteviktigt att vi alla som kommer hit har samtycke att ja, men här ska vi vara nakna och här badar vi och solar och umgås nakna.
Tycker du att det har förändrats genom åren att vi är mindre än bekväma med nakenhet?
Ja, jag måste ju säga att för några år sedan så var ju kroppspositivism en ganska stor rörelse ändå, där det var mycket att vi skulle acceptera våra kroppar som de är just nu. Oavsett vad vi har för förutsättningar, vi har olika storlekar, olika hudfärger, olika kroppar helt enkelt. Och jag upplever väl att det finns en ganska stark motpol mot den rörelsen som liksom har blivit mer uppkäftig de senaste åren i och med sociala medier och det faktum att folk kanske blir rädda för att kasta av sig kläderna för att vi alla går med smartphones nu. Vi har alla en kamera på oss och kan göra en film- och ljudupptagning på varandra. Det tror jag skrämmer vissa människor.
Men nu när alla är nakna här tillsammans, tror du att det är mer eller mindre fokus på kroppen på det här stället jämfört med andra?
Jag tror att det är mindre fokus på kroppen här, absolut. För vi har så mycket olika människor. Alltså vi är olika storlekar, olika längder, alla olika hudfärger. Vi har folk som har amputerat ben, vi har folk som har brännskador, vi har transpersoner. Alltså det finns alla typer av människor, unga, gamla. Folk kommer hit med sina barn. Alltså det är alla möjliga människor. Och jag upplever att det är mycket mindre fokus på kroppen när det är sån... som brett utbud av människor.
Och för alla som lyssnar nu som känner sig sugna på att ta ett nakendopp, vad har du för tips för de som känner sig lite rädda?
Alltså det är bara en kropp. Gör det. Du kommer inte ångra dig. Du kommer väl snarare ångra dig när du ligger på din dödsbädd att du inte tog det där nakendoppet. Älska din kropp nu, acceptera din kropp nu, lev i den nu och hylla den med ett nakenbad och en stund i solen.
Då ska jag låta dig hoppa ner i plurret, Ansa. Tack så mycket.
Underbart. Tack säger vi till Eleanor Levinson som var reporter där. Och nu har vi ännu en gäst till med oss, nämligen Henrik Bagerius, historiker som forskar på samspelet mellan kropp, politik och sexualitet. Välkommen till Studio 1, Henrik.
Tack ska du ha.
Vi hörde ju här från naturistbadarna. Hur gammal är den traditionen?
Naturismen som den ser ut idag kom till Sverige på 1930-talet, i början på 1930-talet. Det var väl ingen stor rörelse men väckte förstås stort intresse eftersom människor då var beredda att sola, bada och gymnastisera tillsammans nakna. Jag ska komma ihåg det att man talade tidigt om solsport och nakenkultur, så det handlade liksom om att träna och kultivera kroppen.
Mm. Men har det sett som en naturlig del av den svenska kulturen, naturistkulturen, eller har andra tittat på det som något lite märkligt och annorlunda?
Både och skulle jag säga. Det har ju som sagt alltid väckt ett visst uppseende, men jag vill ändå påstå att det har varit en integrerad del av det svenska folkhemmet. Och Sverige har ju också en tradition av att vara fria kring kroppen och är tidigt med i den sexuella revolutionen. Visar tidigt också nakna kroppar på film och så vidare. Så att det finns en tradition. Sen har den kanske förändrats då och är inte riktigt lika stark idag.
Nej. Fyller det samma syfte nu som då, skulle du säga?
Jag skulle säga att det finns en del kärnvärden i naturismen som nästan har varit oförändrade under de här åren. När viljan att må bra, som Ansa talade om, den är genomgående. Och också en strävan att känna sig fri. Fri från fördomar och fri från de saker som binder människor helt enkelt. Och så den här förhoppningen också om att bli en del av en större gemenskap som förenar människor från olika sammanhang. Sen har man plockat upp lite olika delar i olika tider. På 30-talet handlade det mycket om att komma undan den smutsiga staden som då hade uppstått i svallvågorna efter den stora industrialiseringen. Idag kanske det mer är en fråga om jämställdhet, jämlikhet och respekten för sig själv och för andra. Mm.
Vi har en känsla på redaktionen att vi blir mer påklädda och pryda inför varandra. Omklädningsrum på badhus. Stämmer det överens med din bild?
Både ja och nej skulle jag säga. Det är helt uppenbart så att många unga framförallt ogärna visar sig nakna för andra. Det är svårt att få elever att duscha efter idrotten och det är faktiskt inte ovanligt heller att man möter människor som efter ett gympass duschar med underkläderna på. Så visst, där är vi mer prydda eller kanske mer medvetna om att vi kan få våra kroppar betraktade, bedömda, kanske också fotograferade då, utan att vi vill det. Men samtidigt så ser vi ju rätt mycket avklädda kroppar i sociala medier och på strömningstjänster. Mm. Det är inte många kvadratcentimeter tyg på kropparna som visas upp i Paradise Hotel exempelvis. Nej.
Det är ju lite dubbelbottnat. Alltså, vi är ju mer exponerade för nakenhet än någonsin kanske, samtidigt mer rädda för den. Hur ska man förstå det där? Hur går det ihop?
Jag tror att det är en skillnad på att vara utsatt för andras blickar och att själv välja att visa upp sin kropp och då också kunna göra det på ett sätt som vi vill att andra ska se den. Jag ska säga att den nakenhet som finns i det offentliga rummet idag i stor utsträckning är arrangerad och den är regisserad. Och det är ju inte vilka kroppar som helst som får synas. De ska vara skulpterade och de ska utstråla självförtroende. Och det är ju en nakenhet som också sätter... Ja, skapar krav på oss och får oss att kanske känna att vår kropp inte duger. Så där ligger väl den här dubbelheten, att det är olika sätt att se på kroppar och kroppar i olika sammanhang också.
Så relationen till vår nakenhet här i Sverige, den har ändrats sedan naturisten slog igenom på 30-talet?
Det har den gjort, och det är ju lite spännande när man tittar på den här långa historien och ser hur samhällsutvecklingen i stort följer och påverkar naturismen. Som jag sa tidigare, den här flykten från industrialismen som vi ser på 30-talet blir ju någonting helt annat på 60-talet när den sexuella revolutionen kommer och man ser naturismen som ett sätt att befria sig från de olika normer som har funnits tidigare som har hållit människor bundna. Och sen under 70-80-talet då kommer gröna vågen, vi ger oss ut i naturen, vi blir miljövänliga. Och då är det liksom den typen av tankar och idéer som man anammar inom naturiströrelsen. Och idag så är det framförallt den här likhetstanken och den kroppspositivistiska tanken som är väldigt tydlig. Där det handlar om att faktiskt kunna få vara som man själv är och att tycka om sin kropp och vara stolt över den som den ser ut.
Mm. Hur skulle du säga att vi skiljer oss jämfört med andra länder och synen på Sverige och nakenhet?
Jag tror att det finns en traditionell bild av att vi är väldigt frigjorda. Och det är ju också så om man tittar generellt sett de nordiska länderna, de skandinaviska länderna, att där är det tydligt så att det har funnits en tradition av att kunna vara naken tillsammans, åtminstone i enkönade miljöer, även i Tyskland. Men i södra Europa så kan man se på ett helt annat sätt på det här, så att jag tror att det finns också kulturella skillnader, och kanske är det också det vi ser i samhället idag, att de här olika sätten att se på nakenhet, de finns också manifesterade i vår kultur.
Tack så mycket, Henrik Bagerius, historiker som forskar på samspelet mellan kropp, politik, sexualitet. Jag bär med mig det som Ansa sa där från naturistbadet. Man vill ju inte ångra sig på dödsbädden att man inte tog det där nakendoppet.
Alldeles strax, dags för 4:45 Ekot. Sen är studiet tillbaka efter 17. Då ska det bland annat handla om juridikjuristprogrammet som återigen är den mest populära högskoleutbildningen. Samtidigt som konkurrensen från AI är stort inom just detta yrke.
Det här är Ekot kvart i fem. Färre placeras på skyddade boenden trots att våldet inte minskat. Snart får Storbritannien sin sjunde premiärminister på 10 år. Och helvetes larv sprider sig i Berlinområdet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Ja, antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommuner inte har råd eftersom insatserna blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Fyrén Thulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1900 kronor för en vuxen jämfört med 1400 som regeringen beräknat.
Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad skulle jag vilja säga.
Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
Reporter Helena Björk. Antalet sexuella övergrepp i fängelser har ökat de senaste åren och det finns misstankar om ett stort mörkertal. Kriminalvården har nu börjat kartlägga problemet efter flera granskande artiklar i tidningen Arbetet och CK-tidningen. Jakob Freiman är ordförande för föreningen Unga Kris i Sverige och har själv suttit i fängelse i flera år.
Detta har ju inte varit vanligt i Sverige. Mycket så här i USA och så här som man har hört mycket såna här historier eller sett filmer och så. Men alltså idag med utvecklingen av det nya våldet som vi har på gatorna och de här våldsinslagen och att man ska filma och råna folk, förnedringsbrotten och allt det här tänker jag, då kommer ju de här inslagen också in.
Sen 2018 har antalet fångar ökat kraftigt i svenska fängelser, vilket gör att kriminalvården i stor utsträckning blivit tvungna att dubbelbelägga celler, det vill säga att ha minst två intagna som sover ihop i cellerna. En granskning från tidningen Arbetet och CK-tidningen har hittat flera grova övergrepp som skett mellan personer som delar cell. Det handlar om misstankar om sexuellt utnyttjande och cellkamrater som blir våldsamma när sexuella inviter nekas. Jakob Freiman träffar många intagna genom sitt arbete. Förutom den råare kulturen bland kriminella tror han att ytterligare en förklaring är att förhållandena i fängelserna har blivit sämre.
Det är mindre ytor som folk delar på och mindre att göra och mycket tristess, mer isolering och allt det här.
Han tror också att många väljer att hålla tyst om de sexuella övergreppen.
Det är så mycket skam kring det att som man blir alltså sexuell utnyttjare och sådär. De här intagna tror jag inte heller vill gå hela vägen att det blir en rättegång och att det ska komma fram ifall de nu har råkat ut för det. För det är machokultur och det är hela den livsstilen.
Så Jakob Freiman, ordförande för föreningen Unga Kris Sverige, reporter Rickard Elefalk. Det är fortfarande oklart vad som utlöste den allvarliga branden på en pub i Norra Bangkok igår. Ett 30-tal människor omkom och ett 60-tal skadades i branden och identifieringen av offren pågår fortfarande. Enligt guvernören finns det en misstanke om att klubbens nödutgångar kan ha varit blockerade eftersom många av gästerna verkar ha haft svårt att ta sig ut ur den mörka lokalen när den snabbt fylldes av rök. Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
Reporter Marie Nilsson Boy. På en kemikaliefabrik i Malmö ska företaget Polypeptides anställda ha lämnat falska mätvärden och blivit instruerade att lura inspektörer från olika myndigheter. Det framgår av en granskning i Sydsvenskan. Enligt Per Tyrman som jobbat som processkemist på företaget hände det ofta att det fuskades med kontrollsignaturer.
Och då fick jag ju, som har gjort något helt annat, komma dit där och signera på de där kritiska momenten till exempel.
Trots att du inte hade varit med?
Ja, och det var ju inte bra egentligen.
Per Thyrman, som jobbade som processkemist och även var facklig ordförande på Polypeptide fram till 2023, säger att han ibland signerade för att intyga att ett moment hade gått rätt till, trots att han själv inte varit där. Framställningen av peptider, som bland annat används i läkemedel till cancersjuka, är strängt reglerad. Processen ska dokumenteras noggrant och avvikelser rapporteras. Men i Sydsvenskans granskning vittnar nuvarande och tidigare anställda om att personal på Polypeptide lämnat kontrollsignaturer för moment de själva inte varit med på och även lämnat falska uppgifter om till exempel temperaturer och pH-värden. Och när myndigheter kommit dit på inspektion så ska chefer på företaget ibland ha instruerat anställda att ställa sig ensamma i ett rum med skyddsutrustning på så att inspektörerna inte skulle vilja ta sig in. Ekot har sökt Polypeptide. Företagets vd skriver till Sydsvenskan att de tar frågor som rör regel efterlevnad, dataintegritet och arbetsplatsförhållanden på största allvar och att de regelbundet tar emot svenska och utländska myndigheter som inspekterar företagets verksamhet. Enligt Sydsvenskan har det skett minst ett tiotal olika inspektioner av utländska myndigheter på fabriken i Malmö. Och tidningen har inte kunnat se att några allvarliga brister då har upptäckts.
Reporter Sven Karlsson. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbrand som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag nu vara under kontroll. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en 7:e att ta över som ny premiärminister. Mark i London är inte nöjd.
Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
He's a career politician. Lots of ideas, but how's he going to pay for them? That mean that the middle class end up paying more tax.
30-åriga Natalie håller med.
Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg, och det finns inget som talar emot dig i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-åriga Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
I think they need to look at like the bigger picture and like more long term. How a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
Så till Norge, den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet men ska fortsatt vara frihetsberövad med elektronisk fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt idag.
Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Petter Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu bad han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet. Det är ett alternativ han kan leva med någon uker framöver, så får vi se vad som sker efter det.
Marius Borg Höjby, som är kronprinsessa Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Borg Höjby greps första gången i augusti 2024 efter en händelse i Oslo där en dåvarande flickvän påträffades med synliga skador. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
Reporter här, Anna-Maria Holmgren. En kvinna har dött av skadorna hon fick när motorbåten hon färdades på körde in i en fyr natten till lördag, meddelar polisen. Olyckan skedde i Furusundsleden i Norrtälje. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick alltså inte att rädda. Den man som också befann sig på båten misstänkt för grovt vållande till annans död, grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik. I området runt Tysklands huvudstad Berlin sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt. Delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu stängts av för besökare.
Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. Den orsakar även hosta, ögonirritation och astmaliknande symptom. Och de mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden och kan utlösa allergiska reaktioner i flera år, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark, och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald av även för besökare. Det är en tillfällig åtgärd, meddelar myndigheterna, som även uppmanar hundägare att vara försiktiga när de vistas i området eftersom gamla larvbon kan ha fallit ner till marken men fortfarande kan orsaka skada.
Reporter i Berlin, Ulla Engberg. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907, skriver ÖP. Det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet var 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Enligt SMHI var det en stillaliggande front med ihållande regn som höll nere temperaturen. Och på det en väderprognos. I kväll och i natt mestadels soligt och klart väder, men i Skåne samt fjälltrakterna molnigt. Imorgon får större delen av landet sol, i södra Götaland efterhand en växlande molnighet med någon eftermiddagsskur och i norra Norrland molnigt av och till. Temperatur allmänt 22-27 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakterna 13-18 grader. Det var Ekot kvart i fem, producent Ola Henriksson.
Det är P1, Sveriges Radio.
Du lyssnar till Studio 1 som har gått in i andra timmen.
Idag spås Andy Burnham officiellt bli Labourpartiets ledare.
Inom en vecka kan han vara premiärminister.
Och i Sörmland kan barn från Ukraina få en tillfällig paus från flyglarm, bomber och drönarattacker.
Dasha berättar att det lugna här på lägergården är att det inte finns några militärflygplan som man måste vara rädd för.
Men vad händer när de är tillbaka i krigets vardag?
Thailands miljardprojekt ska säkra en av världens viktigaste transportleder.
Men på öarna är oron stor för vilka konsekvenser det får för turismen och miljön.
Juristprogrammet är återigen den mest populära högskoleutbildningen.
Men vad är det för framtid som väntar jurister när AI tar över på området allt mer?
I studion Ylva Lilja och Susanne Westergren.
Sex premiärministrar på 10 år. Ja, så har det politiska styret sett ut i Storbritannien det senaste decenniet. Och i dagarna väntas det bli klart vem som tar över efter nuvarande premiärminister Keir Starmer.
För den tidigare borgmästaren i Manchester, Andy Burnham, är bara en nominering från att gå en säker väg till att bli Labours nya partiledare och i förlängningen premiärminister. Med oss nu, direkt från London, Ekots utsända Sofia Sofron. Sofroniado, förlåt Sofia. Vad är det senaste kring den här nomineringen av Andy Burnham?
Jo, men som det ser ut just nu så har Andy Burnham fortfarande endast 322 ledamöter för Labour som nominerat honom till ny ledare. Det är ju siffran från i torsdags när nomineringarna öppnade. Så vi får vänta och se när den här arbetsdagen är över om sådär en timme om den siffran gått över det här gyllene talet 323 när det är matematiskt omöjligt för någon annan ledamot att kvalificeras till kandidat. Men vi ska ju säga också att det är ju några steg kvar innan han officiellt kan bli ny Labour-ledare.
Vilka steg?
Jo, men dels så ska han ju först då vinna den här nomineringsfasen av de andra ledamöterna i partiet. Och sen därefter, den stänger ju då officiellt på onsdag. Och därefter så ska det också dras igång en nomineringsfas med samarbetsorganisationer som han också måste nomineras av. 3 stycken, varav 2 fackförbund och så vidare. Och går inte det vägen så finns det andra alternativ. Men det är fortfarande några steg kvar innan det här är helt klart.
Mm. Andy Burnham har ju fått kritik för att han inte var riktigt tydlig i sin politik. Vad går du att säga om den politiken som han vill genomföra?
Ja, det går att säga vissa saker men inte allt. Han står mer till vänster än Keir Starmer kan man säga. Och han har ju sagt tidigare att han vill decentralisera makten. Han vill flytta delar av makten i Downing Street och Whitehall i London till bland annat Manchester. Han har också sagt att han vill bygga flera kommunala bostäder. Han vill ta över ansvaret för en del infrastruktur från privata aktörer. Och han har pratat lite om skatter, högre förmögenhetsskatt, lägre skatter för låginkomsttagare och sådär. Det är några saker han har sagt. Men det han får kritik för är att han pratar väldigt ofta i stora drag och har stora visioner men ger inga direkta detaljer kring hur en stor del av den här politiken ska implementeras i praktiken och heller inte så mycket om hur den ska finansieras.
Sofia Sofroniado från London, vi ska prata mer med dig om en stund, men vi tar in en till person som befinner sig i London just nu. Alexander Olsson, Londonbo sedan 10 år tillbaka. Hej!
Hej, hej.
Du har tidigare varit aktiv i Liberal Democrats ska vi också säga. Och du har ju bott i landet de senaste åren då så många som 6 premiärministrar har kommit och gått. Hur mycket tålamod har britterna när det handlar om nästa regeringen?
Jo, men man hade väl hoppats på att den här Starmer-regeringen skulle hålla längre än vad den nu har gjort. Så tålamodet är väl inte jättehögt, men det har ju varit huller om buller i brittisk politik sen Brexit-omröstningen egentligen i 2016. Så vi är ju, som du sa, rätt så vana vid att byta ut premiärministrar. Och förhoppningsvis så kommer Burnham hålla längre än hans föregångare.
Mm. Allting pekar ju på att han blir ny partiledare för Labour och också ny premiärminister, även om processen inte är helt klar än. Är Andy Burnham en person som gemene man känner till sen tidigare?
Alexander Olsson, Londonbo som vi trodde att vi hade hovat in. Han har försvunnit. Vi kan försöka med
en... Det låter som att han är tillbaka.
Är du kvar? Är du där, Alexander?
Ja, jag tror jag förlorade er en sekund, men jag är tillbaka nu. Jag vet inte om ni fick allt jag sa innan.
Nej, jag ställde egentligen en fråga kring Andy Burnham och om det är en person som gemene man i Storbritannien känner till sedan tidigare.
Jo, ja, men jättebra fråga. Och jag skulle säga... Ja, relativt sett. I och med att han har varit borgmästare i Manchester så har han ju profilerat sig själv via det. Och han stod upp emot Boris Johnson under covid-tiderna då också. Det var många restriktioner som gällde specifikt för Manchester där han var borgmästare. Och jag tror han fick ju lite av den här King in the North, Game of Thrones-ryktet redan då. Så han är väl rätt så känd, men såklart så kommer han ju bli mycket mer, kommer vara mycket fler personer som har åsikter om honom, både positivt och negativt, nu när han blir premiärminister. Mm.
Vi har ännu en gäst, Nicholas Eilert, statsvetare vid Södertörns högskola, expert på brittisk politik. Nicholas, om det nu blir som förväntat att Andrew Burnham får de här nomineringarna 323 som behövs och han bildar ny regering, vad talar för att Andrew Burnham blir mer långvarig än sina föregångare?
Jag tror att hans möjligheter att utgöra en mer stabil ledarskap i landet är relativt god. Han har en bättre utgångspunkt än hans företrädare i alla fall, eftersom han har den här kompakta stödet i parlamentsgruppen. Och det är någonting som har alltid antingen varit nästan obefintlig i vissa fall, eller mycket svagare i andra fall, inklusive Keir Starmer. Så det faktum att Burnham har samlat en så stor majoritet av parlamentsgruppen bakom sig även nu innan han har blivit bekräftad som partiledare, det talar ganska positivt om hans utsikter. Mm.
Hur har han gjort det? Alltså, varför tror du att han har lyckats uppbåda ett sådant massivt stöd?
Ja, jag skulle kanske mest envisa till två faktorer. Den ena är att han har en profil i partiet som är lite öppen till tolkning. Så han, precis som vi hörde tidigare, har han signalerat på lite olika tidpunkter att han kan betraktas som en mer vänsterfigur än Keir Starmer till exempel. Men också att han är öppen till att samarbeta med den privata sektorn och kan låta ganska hård när det gäller vissa aspekter i invandring till exempel. Han kan bli en figur i nuläget i alla fall som alla delar i partiet tolkar som om att han står ganska nära dem och kan uppfylla just deras preferenser. Så det är den här vagheten står till hans fördel just nu. Den andra fördelen som han har är att han kan också betraktas som en valvinnare. Han har blivit vald två gånger som borgmästare i Manchester och vann en fyllnadsval för bara några veckor sedan nära Manchester som var viktigt för att ta honom tillbaka in i parlamentet. Så att välja en beprovad valvinnare är också väldigt lockande för Labour-parlamentariker just nu.
Nigel Farage är ju också i hetluften. Ledaren för Reform UK har meddelat sin avgång som parlamentsledamot. Hur påverkar det Andy Burnhams första tid som trolig premiärminister?
Ja, det återstår att se. Alltså, det är möjligt att Burnham får maximal tur här. Och de här skandalerna kring Farage just nu när det gäller partiets finansiering och sin egen finansiering kan eventuellt sänka Farage, och det skulle på en gång förbättra Labours valmöjligheter enormt om det stora utmanaren högerifrån reform skulle försvagas så här. Lite mer sannolikt är att Farage klarar sig, fortsätter som partiledare, och då har Labour en ledare som kan eventuellt stå upp till Farage och kanske tala lite av det samma populistiska språket som Farage använder. Mm. Burnham har målat upp sig som lite som en outsider. Någon som inte är förknippad med London och den styrande eliten i London, utan kommer från Manchester och vill göra politiken på en annat sätt. Och det kan vara också en fördel i konkurrensen med Reform och Farage. Mm.
Lite kort, skulle du säga att Andy Burnham är redo att kliva in i lejonkulan och redo vad som kommer skall som brittisk premiärminister?
Jag skulle bli lite förvånad om han var fullt redo, för saker och ting har hänt väldigt snabbt de senaste veckorna och månaderna. Men precis hur redo eller icke redo han är, det återstår att säga.
Sofia Sofroniado, Ekots utsända i London. När väntas den officiella bekräftelsen komma? Att Andy Burnham blir Labours nästa partiledare?
Ja, alltså den här första nomineringsfasen som vi sa innan, den avslutas ju på onsdag. Och vi får väl se ifall den här 323 nomineringen rasar ner där innan, om de ändrar någonting i planeringen. Men då i alla fall går man ju in i nästa fas. Och om han fortsätter stå oemotstådd, om han är den enda godkända kandidaten, då väntas han utses till ny ledare på fredag den 17. Men sen så måste man ändå vänta då till nästkommande vardag innan Starmer kan lämna in sin avskedsansökan och Burnham då kallas till kungen för ett sånt här möte när han ska utses till ny premiärminister. Så det är många formella steg kvar som nu just ser ut som bara formaliteter. Ja. Men vi får se helt enkelt.
Pappersarbete, siffror att hålla reda på, så är klart kungen med där på ett hörn också. Sofia Sofroniado, Ekots utsända i London. Vi hörde också Niklas Eilert, statsvetare vid Södertörns högskola, expert på brittisk politik. Tack också till Alexander Olsson, Londonbo.
Just nu pågår flera kollon för barn och unga runt om i Sverige, men ett sticker kanske ut lite extra.
Ja, det är ett sommarkollo för ukrainska barn som får möjlighet att komma bort från en vardag med flyglarmbomber och drönarattacker.
P4 Sömlands Jennifer Bergström och Agnes Kovacs-Modin har besökt kollot.
På en lägergård strax utanför Eskilstuna i Sörmland ber 36 ukrainska barn bordsbön.
De får god mat. Det är mycket människor som bryr sig om barnen och de vill verkligen skämma bort dem på olika sätt. Och det barnen känner av den kärleken.
Mirjam Adolfi är grundare för barnens ambassad som verkar i Ukraina. Och för fjärde året i rad anordnar sommarläger i Sörmland. Hit skjutsas 8-13-åriga ukrainska barn med buss. Direkt från krigsdrabbade Chernigiv-regionen i Ukraina.
Just det här gemenskapen, att få träffa varandra, skratta tillsammans, brottas och springa, den saknas. Och här kommer det fram. Men vänta när kvällen kommer, när man ska börja sova och allting är lugnt, då kommer det fram. Då blir de oroliga.
På lägret i Solvik jobbar 17 volontärer med att tillreda mat och leda lekar. Men också med att ge trygghet åt barnen.
En del av barnen är väldigt fysiska, att man vill ha närhet. Att man håller hand eller man kramas och man bara finns. Och jag tror personligen att det allra viktigaste det är att ha goda öron och mindre mun. Att man har tid att lyssna och inte bryta barnens berättelser. Utan bara låta dem berätta vad de vill och inte ställa frågor.
På lägret ska barnen få leka och vara barn. Veckorna fylls av aktiviteter och utflykter och är tänkt som ett lufthål från vardagen.
Om de vill prata om kriget, varsågod prata om kriget. Om de vill leka krig så får de leka krig. Så att det är inga förbud på det sättet. Det enda vi har inga pistoler här och vi har inte vattenpistoler utan vi har vattenklädesprutor istället. Stopp och kursar vi. Bors. Det är ukrainsk liksom.
13-åriga Dasha Turchin kommer ut från matsalen där det har serverats borschsoppa, en ukrainsk kötträtt med rödbeta. Dasha berättar att hon på lägret umgås med barn som hon lärt känna förra året, men också nya barn. Det bästa är att få simma i sjön vid lägergården. Hemma i Ukraina har hon inte så många kompisar att prata med. Många skoldagar har Dasha behövt spendera hemma i källaren för skydd. Dasha berättar att det lugna här på lägergården är att det inte finns några militärflygplan som man måste vara rädd för. Elvaåriga Sviatoslav Shulha sitter en bit bort och tittar nyfiket när Dasha berättar. För honom är det första gången på sommarlägret i Sverige. Han tycker att det är jättebra här, för här flyger inte några shaheder, en slags drönare. Det finns flyg här också, men det är inte samma. Han säger att han hemma redan vant sig vid shahederna. Sviatoslav berättar om hur familjen behövde fly när ryska stridsvagnar började skjuta mot familjens ytterdörr. De gick 15 kilometer till fots men kunde inte ta med katten. Jag grät när vi kom tillbaka, för då såg jag att de hade skjutit min katt, säger Sviatoslav. På Solviks lägergård mellan de faluröda husen, framför tvättlinor med badlakan som torkat i solen, sjunger barnen en sommarlägerhymn på ukrainska. Den sjungs varje dag på lägret och handlar om att man åker och snart är framme. Jag har en dröm, säger Sviatoslav. Att kriget tar slut. Då kommer jag kunna gå till skolan.
Reportrar på Sommarkoll åt P4 Sörmlands Jennifer Bergström och Agnes Kovacs-Modin.
Med oss nu Gustav Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi vid Uppsala universitet. Välkommen till studiet, Gustav.
Ja, men hej. Tack för att få vara med.
Du har bland annat studerat barns utveckling och behov av en trygg bas. Och med avstamp i det, hur formar krigen uppväxt, skulle du säga?
Ja, nej, men det är ju, som alla kanske misstänker, inte en jätterolig historia. Barn är ju väldigt utsatta i krigssituationer. Dels vet vi att de mår väldigt dåligt. Man ska inte generalisera, men över de absolut största grupperna så ser vi det att barn mår dåligt. De är oroliga för sig själva och sin familj och sin större omgivning. Men sen så är ju barnen extra utsatta också, för man är ju som barn beroende av föräldrar och ett släktnät och vänner och ett samhälle som ställer upp och hjälper till och stödjer barnens utveckling. Och här är det också svårare att hålla upp de skyddsnäten i en krigssituation. Så det gör ju att när man lägger ihop alltihop här så blir det ju en utsatthet som är markant.
Mm. Och det här sommarkollot, vi fick höra lite från ukrainska barn som får möjlighet att komma bort från en vardag med flyglarm och drönarattacker. Vad gör en sån tillfällig paus från kriget med de barnen?
Ja, men när man lyssnar på barnen i det här reportaget så är de väldigt tydliga, tänker jag, med hur det här påverkar dem. Att de får en paus, får en möjlighet att liksom släppa en del av den stress som finns med att leva i en krigssituation. De har ju fortfarande sina anhöriga och nära och kära i samma krigssituation, så det är klart att det inte släpper helt och hållet, men att det är en liten andpaus. Och jag tänker också att det finns ett hopp i det här också, att man kan se tydligt och konkret att det finns en framtid och hur en värld kan se ut, en närmiljö, när kriget väl är över en dag. Och det är ju liksom ett perspektiv som kan vara otroligt viktigt för oss alla, men kanske framförallt för barn som har en liten kortare horisont. Sådär.
Mm. Kan det finnas en tröst i att träffa andra barn som är i samma situation och känna att man inte är ensam i det här?
Jo, absolut. Och nu berättade ju ett av barnen i reportaget att hon inte träffade så många barn. Men det är klart att det ändå finns en förståelse i samhället om att det finns andra som har samma problem. För det är ju ett kollektivt problem när det pågår en invasion som i Ukraina. Mm. Så att det är möjligt att den liksom känslan finns ändå. Men ändå att se ett fungerande samhälle och en sommar, det förtjänar väl alla barn.
Du har tidigare pratat om att även små medel kan göra stor skillnad när det gäller barn i utsatta situationer. Hur menar du då?
Jo, men när vi gör olika studier med barn, tillsammans med barn och familjer i krigssituationer i Ukraina, vi har ju tittat på barn från Syrien eller barn från Uganda skulle jag säga, och på lite andra ställen också. Och där ser vi att om man tillför lite resurser till familjen, så investeras det ofta i barnet. Investera låter ju lite så här torrt och tråkigt, men det är ju att barnen får mer uppmärksamhet. Föräldrarna kanske har mer tålamod eller möjlighet att vara mer närvarande. Och det kan vi se får en ganska stor påverkan på barnen. Men det kräver ju att den här så att säga, lilla investeringen inom situationstecken då, ändå görs på ett sätt att det skapar en långsiktighet i barnens miljö. Och det är klart, när man tittar på ett sommarkollo så är ju det jättebra för barnen. Men det är ju inte riktigt den typen av liksom ansats som kanske får en väldigt långsiktig effekt i sig på barnen. Men det är ju ändå väldigt viktigt. Mm. Så man ska ju inte ta bort det för det. Va? Vi ska göra allt vi kan, och det här är ju en viktig pusselbit av många.
Mm. Och hur blir det för de här barnen som är på sommarkollo i Sverige och som får en andningspaus från det som har blivit vardag hemma i Ukraina. Hur blir det för dem att återvända till den vardagen?
Ja, det vet inte vi strikt taget. Liksom. Det finns inga studier som jag vet om som har tittat på det. Men om man tittar lite bredare och tänker vad som borde vara rimligt, så tänker jag att, precis som vi hörde här i reportaget, att barnen bär ju med sig kriget och situationen hemma hela tiden. De pratar om att de har svårt att sova och tankarna kommer. Så att jag tror inte att det finns någon liksom, att det blir värre av att de kommer hem än om de har varit där hela tiden. Utan jag tror att den här kumulativa stressen som finns av att leva i den här situationen, det vet vi, det är dåligt för utveckling och för alla människor. Så att få den där pausen och kunna liksom återhämta sig lite grann i alla fall, det tror jag har liksom en ganska positiv effekt på de flesta barn, många barns möjlighet att hantera situationen när de kommer tillbaka också. Men barnen är ju kloka, de vet ju vad som pågår där hemma. Liksom.
Det är inte så att de glömmer av det under tiden som de är borta från krigets Ukraina?
Det har jag väldigt svårt att tro.
Mm. Men de får en paus, en tillfällig sådan på sommarkollo här i Sverige. Gustav Gredebäck, tack så mycket för att du var med i studiet, professor i utvecklingspsykologi vid Uppsala universitet.
Minst 28 personer omkom i en krogbrand i Bangkok i natt. Ett 60-tal personer vårdas på sjukhus och drygt 20 av dem ska ha kritiska skador.
Tidigare idag pratade jag med Björn Djurberg, Ekots utsände i Bangkok, och han hade då precis varit vid den branddrabbade nattklubben.
Ja, jag var där på morgonen här lokalt tid. Alltså, det här är ju en krog som ligger längs med gatan i ett ganska högtrafikerat område. Mitt emot en uppfart för en motorled, och så bakom den här krogen så ligger ett jättestort shoppingcenter och bredvid en tunnelbana. Så det är väldigt mycket folk här som rör sig, och det var mycket media på plats, det är poliser. Och även om det är avspärrat så är det ganska små avspärringar, så man kan komma väldigt nära, man kan titta in genom fönstren, vilket jag gjorde. Och alla fönster är urblåsta, ett 20-tal som går längs med gatan, och det var väldigt mörkt där inne, men det går ändå att se den här soten och den här vita askan som ligger över flaskor och bord där inne. Och enligt de uppgifter som finns så var det ett väldigt snabbt brandförlopp, explosivt nästan, men som räddningstjänsten ändå kunde släcka relativt snabbt. Men trots det då så är det många döda och många skadade efter den här branden.
Mm. Vet man varför det började brinna?
Det ska utredas, men enligt de uppgifter som finns nu från myndigheterna så finns det indikationer på att det ska röra sig om ett möjligt elfel kopplat till luftkonditioneringen, och det ska ha börjat brinna då framme vid scenen. Det här är en live-musikbar också, den här krogen, så ett band stod och spelade samtidigt som det började brinna då strax innan midnatt lokal tid. Och då ska det ha varit ungefär 300 personer inne i den här lokalen som ska ha kunnat ta ungefär dubbelt så många. Så ungefär halvfullt där inne då. Det utreds som en olycka, men det kan bli tal om någon typ av oaktsamhetsfråga enligt polisen då. Men det är ingenting i nuläget som tyder på att det här ska vara anlagt eller så, utan olycka sannolikt, och ägaren som polisen vill höra också, han är en av de som vårdas på intensiven.
Nästan 30 personer har ju alltså dött då i den här kraftiga krogbranden i Bangkok i natt, snabbt förlopp. Och det finns ju uppgifter om att nödutgångarna var blockerade. Vad vet du om det?
Ja, det ska ha varit då två nödutgångar i bakre delen av lokalen. Scenen låg i främre delen där det började brinna, och då ska många ha försökt ta sig bakåt då i lokalen, bort från elden. Och många av de döda ska ha hittats där vid toaletterna där någonstans. Och det ska ha funnits två nödutgångar där bak, enligt Bangkoks borgmästare, som var en av de som var på plats där i natt och pratade med pressen. Så ska det ha stått ölbackar då för en av de här nödutgångarna och ett bord framför den andra. Men utredningen får ju visa exakt liksom hur stor inverkan det här hade och vad som hände. Men även premiärministern har varit där i natt, så att politiker har varit där och uttalat sig och sagt en hel del. Premiärministern ska ha sagt då att nödutgångarna inte var tydligt utmärkta, till exempel.
Mm. Björn Djurberg, Ekots utsände i Bangkok från tidigare idag.
Mm, och vi håller oss kvar i Thailand, för där har homoskrisen gett en länge omdiskuterat megaprojekt ny energi.
Nämligen att skapa ett thailändskt alternativ till det för världshandeln så viktiga Malakasundet.
Men oron är stor för vilka konsekvenser projektet kan få på turismen och miljön.
En grågrön krabba med ljusblå ben försöker desperat smita från presenningen som ligger utbredd på den vita sanden. Runt omkring trasslas andra krabbor ut ur fiskenäten. Vi fick 8 kilo idag, säger fiskaren Kluait Halleluk. Hon är 30 år, väderbiten och försörjer sig på fisket här på den lilla ön Koh Phayam i Andamanska havet utmed Thailands västkust. Jag har fiskat sedan jag var barn och det är en tradition som gått i arv i generationer i min familj, säger hon. Men oron finns nu för hur hon ska kunna fortsätta fiska i framtiden. För stora planer finns på en så kallad landbro, en länk för att binda samman Andamanska havet med den thailändska gulfen. Precis där västra Thailand är som smalast, där landet liksom sträcker sig ner söderut mot Malaysia och Malackasundet, en av världens viktigaste transportleder. Och där landbron är tänkt som ett thailändskt alternativ. Och då kan en djuphavshamn komma att byggas inte långt från ön Koh Phayam. Idag är havet rikt på krabbor, fisk och räkor. Men vad kommer hända med dem om landbron byggs? Kan vi fortfarande sätta ut våra nät? Och vad händer om det läcker ut olja i havet? Ja, det är regnsäsong och det är lite disigt och regntungt, men man kan ändå se andra sidan tvärs över sundet här från ön, platsen där den här hamnen för landbron är tänkt att ligga. Och de som bor här på ön oroar sig för vad det skulle kunna innebära för deras liv.
In high season here full on motorbike, the tourist park here full. Yeah. And all the tourists come.
46-åriga Yutarat Ruankau, även kallad Ao, är en av öns många turistföretagare. Vi står på öns bästa strand. Nu är den tom för det är regnsäsong och det blåser. Men det är en vacker strand som sträcker sig åt båda hållen för att bilda en liten bukt omgiven av djungelgrönska och utsikt mot det öppna havet. Koh Phayam, det är en liten ö. Bara något tusental bor här och turismen är avgörande för ekonomin. Åker turisterna någon annanstans, då kollapsar ekonomin här, säger Ao. Det skulle bli som det var för 30-40 år sedan. Vi får leva på att bruka jorden. Runt om på ön sitter banderoller. Stoppa landbron, rädda Koh Phayam. Ao tror att megaprojektet, om det blir verklighet, skulle skrämma bort turisterna.
Many big ships, so not nature anymore.
What would the tourists think of that?
No, they don't like. They not come for looking the ship here. They come for nature, for the sea, for the ocean, for the sky.
The Landbridge Project is Thailand's proposed mega project, which will connect the Gulf of Thailand with the Andaman Sea. This project will include the development of deep sea ports, a 90-kilometer motorway.
Thailändsk public service rapporterar om den så kallade landbron i våras. Det var då den thailändska regeringen blåste nytt liv i planerna efter att Irankriget och stängningen av Hormuzsundet satt strålkastarljuset på hur sårbara viktiga globala transportleder kan vara. Och det handlar verkligen om att blåsa nytt liv. För visionen om ett alternativ till Malackasundet söder om Thailand har funnits i många år och också lyfts många gånger.
It does come back a bit like the World Cup, you know, every X amount of years, 4 or 5 years, depending when a new government is coming in.
Det är lite som fotbolls-VM. Projektet dyker upp vart 4:e, 5:e år ungefär, säger Ruth Banumjong som jag träffar i Bangkok. Ruth Banum Jong sitter mitt i smeten. Han är professor vid Thammasat-universitetet, expert på logistik, transportkorridorer, leveranskedjor. Och han är en av ett fåtal som ska utvärdera projektet på uppdrag av premiärministern.
And there was one slot for an academic expert, which was me. I was in Nairobi when they called me.
Det kallas som sagt för ett megaprojekt och det är lätt att förstå varför. 9 mil motorväg, rörledningar för olja, gas, dubbla järnvägsspår och 2 djuphavshamnar. Prislappen motsvarande 300 miljarder svenska kronor. Och ganska snabbt i intervjun står det klart att Ruth Banum Jong är minst sagt skeptisk till det hela. Han pekar ut frågetecken till höger och vänster. Kundunderlaget saknas, affärsmodellen är väldigt priskänslig, finansieringen oklar. Konkurrensen är stor med andra hamnar, både existerande och nya projekt i regionen. Rederierna föredrar pålitlighet, så att lasta om fartyg och sen flytta containrar över land, det är en risk som företagen nog vill undvika, säger han.
As many people know in the logistics field, cost time, yes, but we also focus very much on reliability.
Tid och pengar, visst, men fokus bland de som jobbar med logistik är också väldigt mycket på pålitlighet. Och Ruth Banum Jong, som alltså granskade hela på uppdrag av regeringen, kritiserar också själva kalkylerna som ligger till grund för projektet som otransparenta.
There's still it's still a bit like a black box, so that you don't really know what is inside.
Men det kan finnas andra skäl som gör att i alla fall delar av projektet blir av, tror Ruth Banum Jong. Militären vill ha en hamn mot Andamanska havet till exempel, och det finns en politisk vilja att utveckla södra delen av Thailand ekonomiskt med infrastruktur som draglok. Så kanske blir det bara en hamn och inte en landbro till slut.
We might not have the full land bridge may not be viable, but we may have a port on the Andaman side.
Från regeringens sida är argumentet att landbron kan göra Thailand till ett logistiknav som skapar välstånd, jobb, investeringar, industri. Och i Ranong, staden som ligger på det thailändska fastlandet där den ena hamnen i sådana fall skulle byggas nära ön Koh Phayam, där finns det de som hoppas på megaprojektet. 30-åriga Pipat Petnoy jobbar extra som chaufför för den thailändska motsvarigheten till Uber, men egentligen är han byggnadsarbetare och jobbar hellre som det när det går. Det betalar bättre. Och landbron kan leda till tillväxt och att de som tjänar dåligt idag kan få det bättre, säger han. En annan Ranongbo, apotekaren Kay, håller med om att det behövs fler jobb. Ekonomin är dålig nu jämfört med hur det var för några år sedan, säger Kay. Men hon är kluven, det kanske är 50-50. En potentiellt bättre ekonomi som står mot havet, bergen, naturen. Det är det som gör Ranong till vad det är. Jag skulle bli förkrossad om allt det skulle försvinna. Björn Djurberg, Ranong.
Så har vi en rättelse.
I Studio 1 i fredags tog vi upp den norska fotbollsspelaren Erling Haalands extrema kostvanor, så bland annat att han dricker råmjölk.
Rätt ska vara att han dricker opastöriserad mjölk, som uppmärksamma lyssnare noterat. I medierapporteringen har det blivit en sammanblandning på grund av att opastöriserad mjölk heter raw milk på engelska.
Råmjölk, det är mer specifikt. Det är den första mjölken en ko producerar efter en kalvning.
Nu ska det handla om juridik, därför juristprogrammet fortsätter att vara Sveriges populäraste utbildning. Men samtidigt som tusentals söker sig till yrket håller arbetet på att förändras i grunden av artificiell intelligens.
Ja, AI tar idag redan över en del av de arbetsuppgifter som tidigare gjordes av yngre jurister. Så vad är det för arbetsmarknad som juriststudenterna är på väg ut i? Med oss i studion nu, Emrik Nyström, juriststudent som i höst ska läsa sin sista termin. Välkommen, Emrik.
Tack så mycket.
Ja, du är snart färdig jurist. Mm. Hur känns det för dig att snart komma ut på arbetsmarknaden?
Ja, men det känns ju jättespännande. Det är väl det som alla studenter önskar, att komma ut till slut. Det är ju en arbetsmarknad som har ändrats sedan jag började plugga. Absolut, men den känns fortfarande väldigt god.
Mm. Det har ju hänt väldigt mycket sedan du började plugga i början av 2022. Mm. Hur har AI märkts av under resans gång, alltså under din utbildning?
Jo, men jag skulle säga att det var väl någonstans här. Jag började vårterminen 2022 och höstterminen 2022 blev det, så som jag i alla fall uppfattade, att det blev tillgängligt för allmänheten med AI. Och det har ju ändrats till en början, att vad är det här, till att numera kanske handlar om hur kan vi använda det på ett bra sätt, ett korrekt sätt.
Men känns det alltid så att det används på ett bra sätt, eller är det något som du tycker bort liksom jobb för dig?
Ja, men jag ser det väl ändå mycket som ett verktyg, för att allting handlar ju om hur, dels vad du tar in i den, liksom inputen och outputen är ju fortfarande, beror ju på vad du skriver som användare. Och där ser jag fortfarande att det kommer inte ersätta i den delen. Det krävs ändå en person som kan vad den gör. Och där tänker jag att förhoppningsvis så fyller man den rollen som användare.
Hur mycket kan AI vara till hjälp idag?
Ja, men stor hjälp. Och framförallt i delar som textgranskning, alltså rent hur man skriver. Det viktigaste är innehållet, och där är det väl ändå slutanvändaren som står för det. Men jag ser att det finns väldigt starka fördelar med hur man skriver och exempelvis komprimera informationen så att den är bra.
Vi har också med oss Magnus Kristoffersson, docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet och expert på AI-användning inom juridik. Magnus, kommer AI att ersätta jurister?
Ja, det är en svår fråga det där. Jag tror inte det kommer ersätta jurister rent generellt, men juristens arbetsuppgifter kommer förändras kraftigt, det tror jag. Och brukar ofta säga att det går från producenter till granskare. Det är väl det man kan säga.
Mm. Hur utbrett är AI-användandet inom juridiken, skulle du säga, idag?
Jag skulle säga att det är väldigt utbrett. Jag läste precis en rapport från Harvey, som är en av de stora leverantörerna. Och deras mätning så är ungefär 80% av alla jurister som använder AI idag i sitt arbete. Om man tittar på det. Så att det har ökat kraftigt.
Rent konkret, hur påverkar det yrket? Vad är det som man använder AI till?
Alltså, lite som är sagt, så har man använt det mycket för att granska saker, gå igenom stora datamängder helt enkelt. Till exempel att göra företagsbesiktningar och såna här saker. Man använder det för att skriva utkast till olika rättsliga dokument. Och den senaste trenden eller teknikutvecklingen, det är att de senaste modellerna är väldigt kraftfulla på att faktiskt producera text och analyser och synteser och sånt idag.
Mm.
Så det är hela spannet, kan man säga.
Mm. Många talar om att det är juniora arbetsuppgifter som håller på att försvinna i AI. Hur ska unga jurister få den erfarenhet som krävs för att bli seniora, om det nu är så fallet?
Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. Och det är väl ganska klart redan att många av de juniora arbetsuppgifterna börjar försvinna, och det som har traditionellt slukat mycket juristkraft eller arbetskraft börjar ju försvinna i stor del. Eller försvinna ersätts med maskinellt stöd. Och det här är ju en väldigt knepig fråga, för att det som kommer att krävas fram till tiden, som jag ser det, är att jurister är betydligt skickligare än vad de är idag. Och man blir det mycket, mycket tidigare. Och det är ju en knepig fråga hur man löser det egentligen, fördelar ansvaret mellan utbildning och arbetsmarknad, om man uttrycker så.
För du menar att seniora jurister kommer ju fortsätta behövas. AI har inte tagit över helt och hållet. Men om vi inte kunde föreställa oss den här utvecklingen som skett, vi kanske inte trodde att det skulle bli så här för 10 år sedan. Hur säkra kan vi vara på att jobben finns kvar om 10 år?
Alltså jag känner mig ganska säker på att juristjobben finns kvar och kommer bli annorlunda. Man får inte glömma bort att juridik är ju i grund och botten något djupt mänskligt. Vi bygger hela vårt samhälle på det. Det är ju demokratisk ordning, rättssäkerhet, rättsstat. Och det här är ju något som är mänskligt och i den delen kräver mänsklig omdöme. Så att jurister finns kvar, det tror jag är ganska klart. Men som jag sa, juristrollen tror jag förändras och kommer kräva kanske mycket djup bara kunskap i juridik än vad som krävs av en jurist idag generellt sett.
Mm. Finns det vissa områden inom juridiken som AI passar bättre till? Jag har läst att du sa att förvaltningsrätten till exempel skulle kunna vara ett AI-område.
Förvaltningsrätten och förvaltningsrättsliga processer är såklart ett område eftersom de är utformade från början att man ska inte behöva ha så att säga, juriststöd för att föra sin egen process. Skatterätten är ju ett typiskt område där man också kan se att det finns liksom, ganska hyfsat enkelt att få det maskinellt. Och alla rutinmässiga delar skulle jag säga är sådana som är enkla få rationella och stora bidragsområden, försörjningsstöd och sådana saker. Där kan vi se att det är ganska enkelt.
Emrik Nyström, juriststudent som i höst ska läsa sin sista termin. Vad tänker du kring det som Magnus Kristoffersson säger här, det här att juristrollen kommer att förändras?
Jo, men jag ser den ändå rätt som självklar och det är någonting som jag tycker att man delvis lyfter upp under utbildningen, kan lyftas upp mer. Men det är ju såklart att det är ju nästan spännande för en juriststudent att det är så att det här ansvaret kanske kommer tidigare med det här seniora. Sen är det ju hur man täpper till den här upplärningsbryggan då, om man ska kalla det där, till att man blir det. Men det kan ju också innebära då att den här seniora rollen i sig ändras. Så det ska bli spännande att få uppleva det.
Tänker du någon gång att AI är i vägen för ditt arbete?
Ja, men det kan ju vara, alltså, för det är väl också en sån, vad ska man använda AI till? Mm. Ifall där det blir, det kan ju bli att det bara tar längre tid och att det blir en dålig produkt. Tid som man hade kunnat göra, liksom lägga på att helt upprätta det själv och inte använda verktyget överhuvudtaget. Så det är väl lite sådana aspekter, men sen överlag ser jag ändå positivt på det som en möjlighet. Mm.
Kan det bli så också att en duktig jurist inte bara är duktig inom juridiken utan den behöver också vara duktig på att hantera AI och prompta på rätt sätt?
Jo, men det beror på hur mycket man har det i sin process, alltså i sitt arbetssätt. Har man det mycket i sitt arbetssätt eller vill jobba inom en bransch, specifik yrkesgrupp inom juridiken som använder det mycket, då krävs det ju absolut skulle jag säga. Men i vissa områden är det ju inte lika aktuellt och då är det ju en bra kunskap, men kanske inte det viktigaste där.
Om det är någon som lyssnar nu och funderar på att söka till juristprogrammet, vad skulle du säga till den personen?
Ja, men jag skulle nog säga att var nyfiken, det är nog det viktigaste. Många kommer in på juristprogrammet med ett tydligt skäl, men man behöver inte ha det. Så länge man är nyfiken och gärna vill veta hur saker fungerar, det är en väldigt bra utgångspunkt tycker jag.
Magnus Kristoffersson, docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Vad säger du till eventuella juriststudenter som kanske lyssnar nu?
Jag tror att man ska se det positivt och speciellt om man tänker sig att man ska söka till juristprogrammen. Den stora utmaningen för oss på utbildningssidan det är ju att kunna utbilda relevant i de här frågorna. Och sen tror jag att det är en spännande framtid som jurist. Och som jag sa, det som förutsätter är djupare kunskap. Och det är ju alltid roligt att lära sig mera. Och det är någonting som vi måste ta tag i.
säger Magnus Kristoffersson, docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet, expert på AI-användning inom juridik också. Vi säger tack till Emrik Nyström, också jurist, student. Det var studie 1.
Ja, det var det. Kvart i sex, Ekot med Henrik Säll väntar. Producent idag, Marcus Elverbrandt, Ylva Lilja och Susanne Westergren säger tack och hej.